Du lyssnar på säsong 3 av Stadens döttrar av Judy Summers. Uppläst av mig, Hedvig Lagerqvist. Avsnitt 2. Kampen. 1. Sommaren gick och Annie blev allt mer frustrerad över bristen på framsteg. Hon sparade varenda penny hon kunde, men hon hade fortfarande ingen aning om hur hon skulle kunna befria henne från lärlingsplatsen. Den enda fabriksarbetare som hon skulle kunna vända sig till för att fråga var Jack. Men han verkade fast besluten att undvika henne. Nu förstod hon varför. Och hon visste att hon inte skulle kunna vara henne till hjälp om hon själv förlorade arbetet. Det hade slagit henne mer än en gång. Att den enda andra personen som kanske skulle veta. Eller som skulle kunna ta reda på något. Var hennes bror, William. Han var intelligent, läste tidningar och höll sig uppdaterad om aktuella frågor. Kanske kunde han hitta en lösning. Men om Annie skrev och frågade honom skulle det innebära att hon måste uppge en returadress så att han kunde svara. Hon var fortfarande inte säker på att Delilah inte skulle komma stormande norrut och dra henne med sig tillbaka till Dale Street och tryggheten. Det var därför hon höll sig till sina regelbundna brev utan avsändaradress där hon meddelade att allt gick bra och att hon trivdes med livet. Hon hade lyckats smita runt i baksidan av fabriken några gånger till. Även om hon försökt att inte göra det allt för ofta. Det skulle knappast vara till någon nytta för vare sig henne själv eller henne om hon blev påkommen. En gång var det nära att hon blev det. En gråtande fabriksflicka sprang förbi henne från någonstans ännu längre in bakom byggnaden. Annie hann precis smita in i ett skrymsle innan Mr. Theodore kom efter. Tack och lov gick han ganska snabbt och stannade inte för att se sig omkring. Annies gömställe var dåligt och om han hade upptäckt henne hade hon varit arbetslös innan dagen var slut. Det mest användbara och praktiska Annie kunde göra på kort sikt, tänkte hon, var att försöka smuggla in lite extra mat genom springan i staketet. Men det var väldigt svårt att dölja. Att ta sig bort från gårdsplanen och runt byggnaden var svårt nog, utan att behöva dölja brödbitar också. Hon hade delvis lyckats lösa problemet. Hon hade gått till specerihandlaren i byn och köpt småsaker som kex och godis. Det kunde enklare döljas och sen fördelas av barnen själva när hon lämnat över det. Det var inte precis den rätta maten för sådana små liv, men å andra sidan kunde hon knappast föra in en varm gryta genom staketet. Det viktigaste var att försöka hålla Hannas humör uppe och ge henne lite hopp. De vänliga orden och en och annan bröstsockerbit verkade faktiskt hjälpa. På senare tid hade Annie tyckt sig kunna skönja åtminstone en gnutta liv i Hannas ansiktsuttryck. I sina ansträngningar att lära sig mer om fattighusbarnens situation ställde Annie några försiktiga frågor till arbetskamraterna. Alltid förbegående och alltid till olika personer. Så hoppades hon att ingen skulle lägga ihop två och två. Hon hade fått fram en del information om hur lärlingssystemet fungerade och hur barnen levde. Men den dominerande reaktionen var likgiltighet. Det var fruktansvärt skamligt att de stackars små satarna behandlades illa. Men så var det bara. Och ingen kunde göra något åt det. Vad Annie verkligen behövde göra var att prata med Jack. Men hur? Han undvek henne på arbetet och mötte inte ens hennes blick när hon försökte fånga hans uppmärksamhet på avstånd på gårdsplanen. Han var aldrig på puben, inte ens på lördagskvällar. Och hon visste inte var han bodde. Dessutom kunde hon inte besöka en ensam mans bostad. Det skulle tisslas och tasslas dagen därpå. Och hon skulle få vad de andra kvinnorna kallade ett dåligt rykte. Under tiden fortsatte Annie att arbeta hårt och noggrant. Alla sa att det var högkonjunktur för bomullsproduktionen. Och nya arbetare kom till fabriken varannan vecka. Man kunde knappt hålla jämna steg med efterfrågan tydligen. Och Annie var säker på att kvällsvisslan ibland ljöd senare än den borde. Det lilla uret på Mrs. Otways hylla var gammalt men fungerade bra. Och enligt dess visare kom Clara och de andra ofta inte hem för nästan 9:30 efter sin 5 minuters promenad från fabriken. Den växande kapaciteten på fabriken var till Annies fördel. De nya arbetarna började med de enklare jobben, vilket innebar att den som hade varit anställd i bara några månader betraktades som erfaren och fick gå vidare. En morgon i slutet av september blev hon tillsagd att sluta arbeta på varpen och gå till väveriet. Hon kunde knappt tro att det var sant. Vävning. Det innebar en löneförhöjning till 10 skilling i veckan och möjlighet att arbeta tillsammans med Clara.